Vi kan faktiskt stå upp kvar. Så ska vi läsa dagens evangelietext från Matteus. Jag läser från Matteus 23 och 37 och sen går vi vidare in i Matteus 24, 1-2. Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni vill inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. Ty jag säger er, ni ser mig inte mer förrän den dag då ni säger, välsignad är han som kommer i Herrens namn. När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sa han till dem, se på allt detta. Sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner. Amen. Varsågoda och sitt. Jag kommer inleda, nu pratar jag i två olika mickar. Jag kommer inleda med en liten kort berättelse från mitt liv. Och jag har funderat mycket över det där, vilka liksom kretsar jag rör mig i. Och det här är i en kyrka ganska liknande den här när jag har en kvinnofrukost som ni kommer få berättelsen ifrån. Men den skulle lika gärna kunna vara i ett annat land eller i ett annat område. I vår stad till exempel. Jag har en kvinnofrukost i en kyrka i Småland. Och så berättar jag min story och sjunger mina sånger. Jag berättar om min resa och om hur min existentiella svindel, min natt, började vändas till ljus. Och att jag till slut fick något att sätta fötterna på. Hur jag som var uppväxt i pingstförsamlingen började använda ordet frälst. För det ordet hade jag i mitt ordförråd. Och temat för dagen är ju just frälsningen. Men det går inte att missa henne. Hon har på sig en skinnjacka i en väldigt stark färg. Och jag ser att hon tittar intensivt och att hon lyssnar intensivt. Och från och till så ser jag tårar i hennes ögon. Och efteråt så kommer hon fram till mig och så berättar hon sin story för mig. Hon är 50 år och hon har precis fått börja lära känna Gud. Ja, det är precis så hon säger. Det är de orden hon har. Och jag tänker att de är tillräckliga. Sedan berättar hon lite mer och ingående. Och det är några ord som liksom biter sig fast i mig. Och det är de här. Hon säger, jag visste inte att jag var andlig. Det fanns ett skav i mig. I 50 år har jag längtat. Nu har jag hittat hem. 2000 år tidigare. Vi befinner oss i Jerusalem. Och de här texterna är från veckan innan då Jesus ska gå upp via Dolorosa. Där korsfästelsen ägde rum. Och Jesus han står, vi vet inte exakt, han kanske står mitt i templet eller precis utanför. Och det är ju lite gåtfulla texter även för den som är van bibelläsare eller bekant med den kristna tron och dess anknytning till den judiska. Men vi förstår av hela sammanhanget att Jesus håller liksom på att knyta ihop saker och ting. Han är på väg att avsluta sitt uppdrag som människa. Och här i dagens text så möter vi olika byggnader. Ett övergivet hus och ett tempel. Och om vi tittar i de grekiska orden så förstår vi att han talar om huset och templet både på ett fysiskt och ett symboliskt plan. Och i den första texten, om jag kort ska försöka sammanfatta den, så har Jesus precis innan han säger de här orden varit otroligt skarp mot fariseerna. och tillrättavisat dem. Men nu talar han till hela Jerusalem, eller till det judiska folket. Och man förstår ju på texten att Jesus är nedstämd. De han kom till, judarna, det judiska folket. Dels så ville de inte se vem han är. De röjer undan sanningen och gör inte det goda. Och huset refererar ju då på en nivå till templet. Templet som var tecknet på Guds närvaro bland det judiska folket. Och templet som år 70 efter Kristus faktiskt kommer brytas ner av romarna. Men på en annan nivå så pratar han om det inre huset. Det människan bär här inne. Och det är ganska sorgligt att se att det som tidigare var Guds hus nu har blivit ert hus. Och det är övergivet av Gud och av Jesus själv. I versen som kommer efteråt så blir det kanske ännu mer tydligt att Jesus nu lämnar. Det står att Jesus lämnade och var på väg därifrån. Huset är från och med nu övergivet. Och de som befinner sig i det kommer inte att se Jesus förrän de ändrar sina sinnen. Det som skulle vara ett hus fyllt av liv och bön har visat sig vara dött och fruktlöst. Templet lämnar Jesus bakom sig för att aldrig mer återvända. Eller? Ordet frälst. Alltså jag har funderat väldigt mycket över hur det används idag. Jag funderade lite på hur många av oss i församlingen och kanske tillhör till andra församlingar som använder det ordet. Om någon frågar, är du troende? Säger man, ja, jag är frälst då. Eller vad svarar man? När använder man liksom det ordet? Och om du är här som inte är van vid, vid kristna sammanhang, vad tänker du när du hör ordet frälst? Ibland kan man ju höra, liksom, jag är frälst på den här glassen. Men det, ja. Ordet frälst kan användas och används även i andra religioner. Och i svenska termer så ser man ju att det ofta översätts med räddad. Men vad står det egentligen för i den kristna tron? Ja, men om vi tar oss en titt tillbaka till Gamla testamentet och till det hebreiska ordet, så skulle man kunna sammanfatta det med shalom, som betyder fred, enhet och fullständighet. Och det är ofta kopplat till nationen Israel. Alltså främst har ordet frälsningen i Gamla testamentet en slags kollektiv betydelse, även om det individuella perspektivet finns med. Frälsningstanken i den kristna tron innehåller även den en kollektiv och en individuell dimension. Alltså vi pratar om hela skapelsens upprättelse och räddning och om individens frälsning. Men båda de här dimensionerna är ju knutna till Jesus. Och idag så vill jag stanna upp lite vid det individuella perspektivet. Och så tänker jag på Equmeniakyrkans vision. Mötet med Kristus förvandlar mig, dig och världen. Och man skulle kunna säga att frälsningen innehåller tre bitar. Frälsning från något och till något. Och mellan, från och till, ett slags mellanrum. Det grekiska ordet för frälsning, som har blivit frälsning i vår bibel, det är ett ord med två betydelser. Det betyder läka, återställa och bevara. Alltså frälsningen läker människan och så återlämnar den henne till delaktigheten i Guds liv genom Jesus Kristus och bevarar henne i gemenskapen. Kanske kan man, om man använder den här tanken, lättare förstå Paulus när han säger att man ska arbeta på sin frälsning. Jag visste inte att jag var andlig. Det fanns ett skav i mig. I 50 år har jag längtat. Nu har jag hittat hem. Jag kan inte låta bli att tänka på alla de berättelser som Jesus berättar om saker och människor som kommit bort, försvunnit och gått vilse. Att människor kommer bort och försvinner, det betyder ju alltså att de från början har haft en hemvist. Och den hemvisten är Gud. Den hemvisten är Gud. En människa kan aktivt välja att ta avstånd. Och i dagens text så säger faktiskt Jesus så här: ni ville inte. Människan har alltså ett eget ansvar. Jesus bemyndigar människan, hon är helt fri att välja. Men människan kan också, utan att hon märker det, utan att hon egentligen har tagit ett aktivt val, börjat dra sig från sitt hem. Och hon kan också ha blivit vilseledd. Jag var på tyst retreat för ett tag sedan, för några månader sedan. Och där har man ju inte mobiltelefonen. Man lyssnar inte på musik och man läser inga böcker. Man är själv med sina tankar och med Bibeln. Grejen var den att min mellankille hade varit och röntgat sin rygg och vi skulle få ett besked. Så jag var liksom tvungen att messa hem. Så jag plockade fram min mobiltelefon. Så här. Och innan jag vet ordet av, innan jag ens hunnit bestämma mig för vad jag ska göra, så har jag hamnat på Instagram. Alltså så bedrövligt fort, utan att jag bestämt mig, så har fingrarna hamnat på Instagram. Och dels så blev jag ju väldigt så här: hjälp, nu ser någon att jag är på retreat och att jag är inne på Instagram. Fy så förfärligt, jag skulle ju bara texta min man. Men den fick jag liksom svälja. Men för mig blev det en sån aha-upplevelse, och så obehagligt att någonting har liksom tagit sig in i mitt liv utan att jag bestämt mig för att den ska få den platsen. Utan att jag egentligen har bett om det. På tal om att inte veta att man är på väg bort. Tidigare i Matteus 12:43-45 så talar Jesus också om en byggnad. Ett hus som har blivit tomt. Och summan av den berättelsen är att det tomma huset inte kan vara tomt särskilt länge. Så fort vi städar ut något, så fylls det igen med andra saker, med andra makter. Någon har sagt att makt dras till tomrum. Och i dagens text säger Jesus inte att det är tomt egentligen, utan att det är övergivet. Ett vackert möblerat hus kan vara fullständigt övergivet, själlöst, dött och utan liv. Är vi då utelämnade till oss själva? Det kan ju se ut så i början av texterna, men det finns ju ett löfte och ett hopp i texten också. Ibland behöver saker brytas ner för att något nytt ska uppstå. I C.S. Lewis bok Anteckningar under dagar av sorg, som jag har läst många gånger, så beskriver Lewis Gud som den store bildkrossaren. Och han går så långt att han säger att Gud själv går in och bryter sönder våra bilder för att något nytt ska uppstå. Bilder av vem Gud är och vem jag själv är. Kanske av vad församlingen är. Templet som rasar. Våra liv som rasar. Huset som står övergivet. Kanske är det så att något måste rivas ner för att något annat och något större ska ta form. I sin helhet är frälsningen, alltså dess medel och dess resultat, Guds gärning. Människan har ingen förmåga till självfrälsning. Vi kan möblera i all oändlighet i våra hem, städa ut saker och flytta in saker. Men utan resultatet, utan att känna oss hemma. Och Jesus, han vill återvända. För att läka, återställa och bevara dig. Från och med nu och för alltid. Han vill tvätta dina smutsiga och trötta fötter som han gjorde på lärjungarna. Han vill hjälpa dig att städa ut det som inte hör hemma i ditt hus. Och han är redo att lyssna på allt du har att säga. Jesu liv, död och uppståndelse. Och ditt ja till honom, det blir en helhet. En slags frälsningens väg. Korsets gåta, Jesu död. Att när allt ser ut att vara över, När alla stenar ligger på marken har det bara börjat. Det fanns ett skav i mig. I 50 år har jag längtat. Nu har jag hittat hem. Amen.